Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 192 av Ångestpodden!
Hej!
Det var jätteskrik.
Ja, om det var någon som hade råkat sätta på vår podd i sömnen så vaknade hon nu.
Nej men alltså jag måste säga en grej. Jag är förkyld.
Vem är inte det?
Nej, ja jag vet. Men senast jag var där så skulle jag åka taxi och kräktes i taxin.
Mm.
Förlåt ni som har fobi nu. Alltså,
men du har redan berättat om den kräkhistorien.
Ja, att... precis. Mm. Och nu känner jag bara att jag mår så illa. Aha. Jag tror kanske att det är lite psykologiskt, men jag blir också väldigt, väldigt rädd.
Får jag påminna dig om den gången när du då spydde i taxin?
Mm.
Då var du ju jävligt mycket mer sjuk än vad du är nu.
Jo, jag vet.
Nu har du en liten förkylning.
Jag mår så illa. Alltså ja. Nu i kollektivtrafiken var det så här, jag bara, jag får panik.
Mm.
Men jag bara gick på ändå.
Det är tur att vi inte ska åka så långt när vi ska hem härifrån.
Mm, nej, men jag vet. Men jag tycker bara det är hemskt.
Ja. Det så kan det vara ibland, annars då, förutom förkylning.
Jo, men då är det jättefint, tror jag.
Ja.
Jag har ångest. Nej, jag skojar. Så här, varje avsnitt ska
vi... Ja, vi är aldrig glada.
Nej, men så här, vi ska gräva.
Ja.
Nej, men alltså, ja. Måste man vara så himla glad hela tiden?
Nej, det måste man inte. Men jag tycker ändå det är viktigt. Alltså, det har vi ju gjort också. Alltså, nu har jag stundtals liksom lyssnat på väldigt gamla avsnitt- av som vi har gjort. Och då, det finns ju faktiskt avsnitt där vi liksom säger att ja men det är bra, ja men ja det känns bra.
Verkligen,
det är väldigt viktigt att få säga det också.
Ja men vi sa det väldigt mycket mer innan.
Nej, det var värre och värre och värre.
Nej men alltså verkligen, alltså på riktigt så är det ju ändå bra med dig och mig nu.
Ja, det är det.
Mm.
Det är liksom, faktiskt kände jag typ häromdagen att jag, alltså... Typ för ett halvår sedan då, innan jag skulle fylla 25, mådde jag ju piss i det. Alltså jag hade ju sån panik för att det är som att jag har haft någon bild av var jag ska vara när jag är 25. Alltså det kändes som en sån jävla milstolpe att fylla 25.
Mm.
Fast det är bara jag själv som har satt den milstolpen. Alltså jag har väl blivit liksom präglad av samhället eller någonting, jag vet inte. Men jag kände ändå häromdagen så att, I know, jag har faktiskt landat. Jag var 25, alltså nu tycker jag om det.
Vad skönt.
Men jag kände ju också samtidigt att så kan jag få vara 25 nu.
Ja, du
i alla
så.
Fall i ett år till.
Ja, du kände
nu
den.
Är det ju bara ett halvår tills jag fyller 26.
Ja, men precis. Men jag trodde ju att jag skulle ha en åldersnoja inför 25.
Ja.
Hade inte så farlig.
Nej.
Alltså jag...
För det var för att du såg mig några månader innan och fy fan.
Ja, det var faktiskt, jag var chockad.
Mm. Men det är nog för att du alltid har haft mer åldersnoja än mig egentligen.
Ja.
Och så blev det att du tänkte att om Sofie har åldersnoja nu, tänk då jag då.
Ja, precis.
Mm.
Men, nej, men jag tog ju snacket med dig för ett tag sedan nu om att jag var rädd att du inte mådde så bra.
Mm. Men jag tror att det var, alltså, det har jag verkligen märkt på sistone. Alltså mina inför mina mensar och under mensen och några dagar även efter, alltså då mår jag piss.
Mm.
Jag har inte gjort det innan. Alltså jag har inte, det är klart att jag har liksom...
Men gå, alltså då ska man gå till en gynekolog.
Ja. Mm.
För liksom så här, om man kan få hjälp med att inte må piss.
Ja. Men det är ju psykiskt, vad ska gynekologen göra och säga?
P-piller.
Ja, men jag vill inte ha p-piller.
Nej, men du vet, alltså det finns ändå mycket som man kan liksom göra.
Ja. Ja, jag får se. Det har varit så nu typ de tre senaste mensarna.
Ja, men och sen samtidigt också att du ska börja i terapi.
Ja, jag vet. Jag vet. Men det är svårt att ta tag i det när man aldrig har gjort det innan.
Ja, jo, men det är det. Men då, det finns ju liksom internetbaserat.
Ja, det vet jag.
Ja.
Men det är svårt ändå.
Men ska vi försöka sätta ett datum för det?
Nej, det, som press vill jag inte ha. Okay. Alltså, jag måste få... I sådana fall kanske jag sätter ett datum själv utan att säga det.
Ja, det tror jag.
Jag vill inte ha någon annan push.
Okej.
Okay. Okej, vi måste prata om dagens sponsor.
Nelly.com.
Yes.
Som ni ju känner tillsammans med oss nu.
Ja,
måste det, jag ändå säga.
Ja, de börjar liksom bli en välbekant besökare i Ångestpodden.
Ja, men verkligen. Och jag älskar ju liksom Nelly New Faces. Mm. Som absolut inte är en kampanj, utan någonting som är en del av Nelly numera.
Mm.
Där ni kan bli Nellys modeller. Och jag tycker verkligen ni ska ansöka.
Mm. Ja, det är liksom aldrig de... De anställer ju på rullande band hela tiden. Så det finns liksom ett så här, åh nej, nu är det för sent för att de redan har släppt en av de här plåtningarna som de har gjort med Nelly New Faces. Det kommer liksom komma nya hela tiden.
Precis.
Och jag älskar det så mycket.
Ja, men vet du mer vad jag älskar? Vad jag fick reda på, som du kanske inte vet, det är att det är shoe week.
Ja, men det alltså, har jag sett.
Du har sett detta?
Jajamensan.
För det är nämligen skovecka den här veckan. Och nu när det är höst på riktigt...
Mm.
Sofie, ska jag springa runt i sandaler?
Alltså, man hade ju på ett sätt velat det, för samtidigt, idag när vi poddar det här så är det ju, idag är det en riktig höstdag ute.
Ja, men det är...
blåser, det regnar.
Ja, och då behöver man höstskor.
Ja.
Så passa på, för den här veckan har Nelly 20% på alla Nelly shoes.
Mm. Men vet du vad jag har märkt med skor?
Nej.
Alltså, innan har väl jag varit så här, du vet... alltid kört på säkra kort.
Aha.
Så här, ja men en sko som passar till all typ.
Mm.
Men jag vet att vi har pratat om det här alltså för ganska länge sedan, typ 2 år sedan när vi pratade om så här, vad man ska göra inför hösten.
Okay.
Och då sa vi att ja, men vi ska våga ta ut svängarna lite.
Aha.
Rent typ så här, inte klädmässigt, då var det typ mer så här med håret och med smink och hela den grejen.
Ah.
Men jag känner att när jag väl har vågat ut svängarna när det kommer till skor, alltså det är så här färgstarka skor, eller skor som jag kanske, jag gillar vid första anblicken, men så tänker jag så här, eller är de för mycket? Nej, jag köper dem ändå.
Jag
då
fattar.
Känner jag mig så jävla cool.
Du har ju ett par skor från Nelly som du har fått 89 000 frågor om.
Ja.
Det är ett par sneakers som är så här kamouflage liksom, camo inspirerade.
Mm.
Nej men alltså du har fått 89 000 frågor.
Ja.
Vi kan gå på stan. Folk bara folk sliter i dig Sofie.
Ja men jag bara la ut, bara får man vara kär i en sko? Och alla bara, ja det får man.
Ja men verkligen.
Ja.
Och vet vad jag gjorde?
Nej.
På tal om det. Mm. Jag beställde ett par stövlar helt i leopard.
Oj.
Nej men fattar
oj.
Du den eller?
Nu ska vi ta ut svängarna.
Ja men verkligen.
Mm.
Så gå in på Nelly.com och kolla Nelly Shoes den här veckan. Inte nog med det, berätta om tävlingen.
Om ni vill ha chansen att vinna ett presentkort på Nelly Shoes till ett värde av 3000 kronor, då ska ni kolla in Nellys Instastory. För där har de tävlingar, de har haft det hela veckan. Så idag och imorgon har ni också chansen att vinna det här presentkortet.
Och nu snackar vi alltså vecka 39, 2018.
Yes.
Så att ni vet vad vi är och rör oss.
Ja.
Kolla in det. Skovecka, jag älskar det.
Mm. Och ta ut svängarna, jag lovar ni kommer känna er fett coola.
Ja, vi gör det.
Mm.
Tack Nelly.
Och idag har vi ju med oss en gäst.
Ah, gud, jag älskar henne.
Mm.
Jag är liksom, jag kände på något sätt, förra veckan poddade vi om dödsångest, så kände jag igen mig väldigt, väldigt mycket i Cecilia som var här då.
Mm.
Men jag kände ju också igen mig väldigt, väldigt mycket i Victoria som är här idag.
Som ju kanske är mest känd ifrån Mello.
Ja men tog inte hon Sverige med storm? Är inte hon det här
när man... Jag skulle säga hon tog Mello med storm.
Ja, men därmed Sverige väl?
Mm, ja, jo så är det väl.
För jag tänker liksom att så här, det här uttrycket att ta någon med storm. Mm. Det där måste ändå vara det.
Mm. Vi pratade ju egentligen om lite allt möjligt med Victoria. Det kändes som att vi hade så himla mycket att prata om. Så det blir ett ganska långt avsnitt idag.
Ja, och Victoria var ju väldigt så här öppen med det att hon var ovan vid att prata om det här. Och jag tyckte det var så fint att hon bara, men jag känner att det här är viktigt. Mm. Så jag ville gästa er podd.
Ja, men det är alltid en ära när man har en gäst som inte är så van och som kanske aldrig har pratat liksom om svåra saker i det liksom offentliga rummet.
Mm, precis. Mm. Så vi rullar intervjun med Victoria.
Varsågoda!
Hej Victoria och välkommen till Ångestvården!
Hej!
Tack så mycket!
Jag är så glad att du är här.
Jag är skitglad över att vara här.
Ja, det känns bra, hoppas
det
jag.
Det känns lite overkligt. Nu kör vi.
För de som inte vet, vem är du?
Ja, det är ju frågan, va? Jag vet inte riktigt själv. Men man har sett mig i Melodifestivalen 2 gånger. Jag har varit med i lite olika tv-program. Jag är artist, jag sjunger, skriver låtar och är en helt vanlig tjej. Ja. Vid sidan av.
Men alltså jag måste bara fråga, för jag är liksom så intresserad av hela så här Mello och allting. Mm. Alltså hur var det att vara med där första gången? Och typ så här, för du var väl typ okänd innan. Mm. Mm, alltså var inte det helt sjukt?
Ja, men hur hamnade du där liksom?
Ja, det är frågan, va? Nej, alltså jag... Det blev så. Jag vill säga, jag har alltid liksom, jag har alltid sjungit hela mitt liv. Alltså jag har alltid hållit på med musik. Och så kom Save Me upp då som en låt och vi bestämde för att skicka in den till Mello. Och det var riktigt tanken att jag skulle göra Mello då. Jag hade ju ett skivkontrakt och vi började jobba med liksom, nu ska vi skapa en karriär här och liksom bygga på det. Men Mello var aldrig någonting vi riktigt pratade om. Och sen kom det på tal och så spelade vi upp låten för SVT och de tyckte om den. Så då skickade vi in den och så kom jag med. Och jag var ju 19 då. Och liksom, det var året efter jag tog studenten. Så det blev väldigt så här, snabbt inpå. Och jag vet inte, det var, jag tycker det var väldigt bra i tiden jag gjorde det. Men samtidigt när man ser tillbaka på det så bara, okej, jag var väldigt ung. Mm. Men jag känner samtidigt att där jag var i livet då och vart jag är nu, så känner jag att det var perfekt i tiden på något sätt. Mm. Och jag har utvecklats mycket sen dess. Men det var väldigt läskigt, framförallt just det här med ni säger, jag var, ingen visste om jag var okänd. Nej. Liksom. Mm. Och att hoppa in i den cirkusen och tävla mot så artister jag sett på tv sen jag var liten. Och träffa människor som bara, åh gud, min mamma älskar dig och du, det blir den här. Och att människor man har sett upp till och sen all den här prestations, alltså ångesten man själv får, all press som sätts på en. Det är otroligt svårt. Samtidigt det roligaste jag gjort.
Men du, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Mycket saker. Jag tror det första som kommer upp är att det finns så många olika typer av ångest. Jag har en person i mitt liv som är väldigt nära, som har väldigt mycket existentiell ångest, vet jag. Som lider otroligt mycket av det dagligen. Sen har jag själv kan känna att jag har en otrolig prestationsångest många gånger. Ångest över det här med vem är jag, hur känner jag mig och ångest över framtiden har jag otroligt mycket. Det är nog det jag skulle säga att jag själv har mest. Någonting man tänker på varje dag. Det kan vara så dagliga saker och det kan vara så stora grejer och det kan vara så små saker som skapar ångest och det finns på alla olika plan. Och för vissa så är det otroligt starkt och kan ta över hela dens liv och för vissa är det lite mindre och vissa lite enklare att kanske ta bort det och vissa tycker det är jättesvårt. Så jag tycker det är en otroligt stor känsla på något sätt att ha som är väldigt jobbig.
Mm. Jag känner igen mig i det här med framtidsångest. Det har jag med.
Gud, ja.
Men det känns som att vi vill prata om massa olika saker med dig, men vi börjar liksom lite från början som vi brukar göra. Mm. Du är född och uppväxt i Borås.
Ja.
Hur har din uppväxt varit?
Jag har haft en jättefin uppväxt. Och jag tror inte jag riktigt förstod det när jag var liten.
Nej.
Mina föräldrar är ihop fortfarande. Jag har haft de två mest alltså lovable parents som man kan ha. Alltså de har stöttat mig så otroligt mycket. De har curlat sönder mig.
Jag relaterar.
Ja, jag... Och jag... Jag har tänkt, när man var liten så tänkte man alla har det så här.
Ja, exakt.
Men nu när jag är äldre och pratar med andra människor om hur deras uppväxt har varit, så inser jag att oj, vad lyckligt åtta det är. Mm. Jag har växt upp i ett jättefint område i Brämhult som ligger lite utanför Borås då. Och ja, men med två föräldrar som haft ett väldigt bra ställt och som har älskat sönder mig och min syster. Och jag har fått se världen, vi reste mycket när jag var liten. Samtidigt så har jag alltid bott i samma hus, så jag har aldrig känt den där. Jag hade aldrig några dödsfall i familjen när jag var liten eller något jobbigt som hände. Så jag har varit väldigt... Jag har haft alltså, väldigt overkligt bra barndom, måste jag säga.
Men sen när du började gymnasiet så började du på Rytmus i Göteborg. Alltså Rytmus var sån dröm. Vi gick i musikklass i Karlshamn och Rytmus var sån dröm. Ibland kan jag vara så ledsen att vi liksom aldrig sökte det.
Ja, men jag vet att jag, alltså så här, jag tänkte tanken för att söka det i Stockholm. Men jag kände typ då att jag inte vågade flytta hemifrån. Då var man liksom bara gammal är man när man börjar i gymnasiet.
Ja, men man är ju typ 15.
Jag var 15. För jag förlorade sent på
året. Ja, precis, just det. Man är 15 eller 16. Ja. Men alltså, du skrev till oss här innan att gymnasietiden var tuff för dig. Vad var det som liksom hände då?
Jag lyssnade på ett avsnitt om det här, vem är jag? Och då sa ni att många sa i högstadiet att det var tiden de hittade sig själva och allt det där. För mig var det i gymnasiet. I gymnasiet så var det så här, jag... Ja, men jag verkligen så här, vem är jag? Vad vill jag? Vad håller jag på med? För jag kände att under hela högstadietiden och under all tid liksom, då jag var i Borås och gick i skolan där, så tror jag att jag satte på något filter av att försöka vara någon jag inte var för att passa in i samhället och hur det är i Borås. Och när jag började i Göteborg och gick i skolan där, så började experimentera, tror jag, med, så här, med kläder och musik och vänner. Kanske umgås med människor jag kanske tidigare aldrig trodde jag skulle kunna umgås med. För de gillar den där musiken och de gillar att göra det där. Och jag blev mer öppen. Och det är så kul när man kollar så här bilder på typ kläder och stilmässigt hur jag såg ut i gymnasiet. För att ettan, tvåan och trean, det är som tre olika personer. För jag var verkligen så här, ja, men nu gillar jag det här. Ja, men nu gillar jag det här. Och jag testade mig verkligen fram. Och sen när jag tog studenten i trean, då kände jag så här, nej, men nu är jag ganska bekväm i den. Den jag har hittat så här, det här gillar jag, det här trivs jag i. Såna här människor tycker jag om. Lite så. Så att gymnasiet var på det sättet viktigt. Sen så var det mycket som hände i mitt liv. Jag var med om väldigt mycket jobbiga grejer med kompisar. Då det var mycket bråk och mycket stora avslut. Alltså mycket relationer som tog slut. Jag blev kär. Det slutade jättedåligt. Som gjorde att jag mådde jättedåligt. Jag och min pappa är otroligt lika ibland, så vi kan gå väldigt hårt mot varandra. Så vi hade en period där då vi bråkade ganska mycket. Så jag tror att det var väldigt mycket på en och samma gång i gymnasiet. Det här var framförallt typ i tvåan på gymnasiet. Och då blev det jättejobbigt, det tog på mina betyg. Mina lärare var så här, vad är det som händer? Och jag bara, nej, men det är mycket som händer i mitt liv. Jag bara, så jag orkade liksom inte fokusera och jag hamnade i en liten depression. Liksom. Så det var väldigt upp och ner för mig i gymnasiet. Samtidigt så fightades jag med hela den här bilden utav, jag vill ju hålla på med musik, men det fanns så mycket avundsjuka på skolan. Så jag fick så mycket skit också utav att jag inte riktigt vågade vara mig själv och inte vågade ta för mig musikmässigt. Och det var ju det jag älskade mest att göra. Men jag vågade inte riktigt stå på scenen och visa vad jag gick för att jag kände att folk dömde mig eller kände så här, gud, kolla på henne, nu ska hon visa vad hon kan. Och, det var liksom, det var en tjej
hellre som var faktiskt lite lagom liksom.
Ja, precis, det var en tjej som sa det till mig. Hon bara, jag kommer alltid vara sjuk på dig. Så här, från ingenstans. Och jag bara, okej. Och hon var, ja, hon gillade inte mig riktigt. Hon skrev det till och med i min studentmössa. Skrev hon, always gonna be jealous of you.
Oj! Jag bara,
Okej. Okay. Och det fast, blev så här konstigt.
Men shit, var alltså så här, jag tänker ändå var sjukt av henne och ändå typ stå för det.
Ja,
alltså på ett
faktiskt,
sätt.
Jag hade aldrig vågat göra det.
Nej, på ett sätt är man typ så här, är jag avvis på någon, då försöker jag typ dölja det. Och så här,
ja, fast det värsta är ju när man inte kan dölja det, men man skulle aldrig erkänna att man är avundsjuk, utan precis. Det kommer fram en så jävla vidrig egenskap hos en, att man så här, oh, man försöker trycka ner på andra sätt, eller man så här, ja, fast du, alltså.
Men jag kan tänka mig, alltså en sån skola som typ Rytmus, det är ju skitbra såklart, för att man så här, här satsar vi på musiken. Eller,
och alla som kommer in där är svinduktiga.
Ja, liksom. Men samtidigt med det här att det blir avundsjuka och det blir... Det kan och jag verkligen tänka mig.
Det jag inte trodde det skulle bli. Riktigt. När jag började, jag var så här, gud vad härligt. Nu kommer jag till en skola där alla älskar musik. Alla gillar att göra samma sak. Man har något gemensamt med allihopa. Och jag trodde verkligen att det skulle vara mer gemenskap än vad det var. Men istället var det jättemycket att så här... kolla nu tror hon sig, eller kolla han, åh gud det där och det där, och det blev så svårt och jobbigt, och det blev att jag själv tryckte ner mig själv väldigt mycket, för jag vågade inte ta för mig, jag vågade inte när vi skulle ha gruppindelningar och så här, dela upp den här låten, då vågade inte jag säga, jag skulle gärna vilja ha den här delen. Utan istället så var jag så här, men välj ni. Och så blev folk alltid liksom sura om jag då sa vad, hur jag ville ha det. För jag har inte rätt att säga det. Jag har inte rätt att fråga och be om vad jag ska. Alltså det var väldigt mycket sånt.
Ja, jag förstår.
Vilket blev väldigt tufft. För jag var alltid så här, men man kommer tillbaka till det här, men jag bara, hur ska jag vara? Vem är jag? Hur ska jag vara runt människor? Och det blev att jag förminskade mig själv i väldigt många situationer.
Men alltså när vi har haft artister här innan som har varit med i Mello, så har de just pratat om liksom prestationsångesten kring det. Jag vet bland annat att Johan och Chris från Du vet sa så här att vi har aldrig haft prestationsångest innan, men när vi skulle ställa oss i Mello.
Det är ändå någonting.
Ja, men precis.
Det är speciellt. Hur har du det liksom generellt med prestationsångest?
Mello är ju speciellt sammanhang. Jag hade otroligt mycket prestationsångest andra året jag var med. För då var jag jättefavorittippad. Alla var så här, du kommer vinna, Victoria vinner i år. Du kommer gå direkt till final. Och då blev jag så här, nej men sluta, sätt inte press på mig att jag ska göra det. För tänk om jag åker ut nu, då kommer ju folk bli så här, åh gud nej, hon gick inte ens vidare. Och jag kommer själv känna så här, shit gud jag gick inte ens vidare. Och alla trodde att jag skulle gå till final. Alltså jag satte sån press på mig själv, och jag ville verkligen visa alla att jag var så bra som de vill att jag skulle vara. Och sen så är det ju, man har ju ett skivbolag som vill att det ska gå bra, man har ett management, man har folk som investerat så mycket pengar i att det ska vara ett snyggt nummer, och att det är låten, det är låtskrivare, det är så många inblandade. Och jag blev mer såhär, första året så hade jag inget att riktigt förlora. Andra året så var jag så här, gud jag kan inte göra folk besvikna nu. Jag bara, och tänk om jag gör det. Tänk om mina fans tycker jag är jättedålig nu. Tänk om alla bara så här, gud vad är det här? Det här gillar vi inte alls. Då sätter jag jättemycket prestationsångest på mig själv. Och jag gör det när jag ska göra de typerna av grejer. Och när jag ska sjunga live, så är det, sjunger jag en enda liten ton fel. Sjunger jag någonting, min röst inte håller helt. Det kan vara att jag är sjuk, det kan vara att den är trött. Då jag sitter och klandrar mig själv jättehårt för det. Och jag kan sitta och bara så här, gud jag håller inte upp mina sociala medier tillräckligt bra. Nej gud, jag borde dela med mig mer av mitt privatliv och hur jag är som faktiskt person. För jag delar inte med mig så mycket. Vilket också därför jag tycker det är så här att sitta här idag. Så att folk faktiskt kanske får lära känna mig mer. För jag har väldigt svårt utav att dela med utav mig själv online. Jag vet inte varför, jag tycker det är jättesvårt. Så det, jag kan känna jättemycket prestationsångest över liksom de grejerna ibland.
Men hur hanterar du den då?
Det är ju det, jag vet inte själv. Jag har inte hittat något bra sätt. Jag försöker att intala mig själv om att så här, nej men du är bra, skit i vad alla andra tycker och tänker. Huvudsaken är att du ska vara nöjd. Och är jag inte nöjd så försöker jag bara vara så här, det är okej att inte vara nöjd. Det är okej att känna så här. Och att liksom känna att man inte trycker ner sig själv för mycket. För huvudsaken är att man ska må bra liksom.
Men jag tänker på alla sådana saker. Så vilken prestationsångest det måste vara med allt så här, Allsång på Skansen, Lotta på Lisse. Alltså sådana saker.
Ja, det blir ju alltid speciellt när det är tv. Alltså när det är det här live
hela den. Ja.
Alltså jag, det som är skönt är att så här, jag är aldrig nervös över så här, gud, kommer jag klara av att sjunga?
Nej.
För att det vet jag att jag kan.
Mm.
Vilket är, alltså det är jätteskönt att aldrig känna den pressen. Men sen så känner jag ju press för så här, men jag vill att alla ska tycka om det.
Mm.
Och om det är så att jag sjunger typ fel, att det har ju hänt, att man sjungit fel text.
Mm.
Istället för, nu har jag börjat lära mig att så här, skratta bort det ibland och vara så här, och jag pratar mer när jag kör live. Jag hatar ju att prata inför människor, men jag har börjat lära mig det, att så här, ja, men öppna upp mig mer och så här, okej, okay, gud, jag kommer sjunga fel på den här låten, bara så ni vet. Jag har typ tappat texten, men ni får hjälpa mig.
Mm.
Och vara mer öppen på det sättet, för det uppskattar folk. Folk uppskattar det, är så att hon är mänsklig och gud vad härligt.
Exakt.
Ja. Medans jag själv kan klandra mig själv då så mycket och bara så här, shit, nej, jag tappar texten. Men det har jag blivit bättre på i och med att faktiskt så här, bara vara ärlig om det.
Mm, ja,
och bara vara öppen, precis. Och så här, vet ni vad? Jag är mänsklig, jag gör fel.
Ja, men det är så,
och
jävla,
det är okej.
Skönt. Ja, det är så skönt.
Alltså verkligen. Mm. Men alltså, vi var inne på det lite innan, just det här med ångest kring framtiden.
Mm.
Det har jag och Sofie också, men berätta. Ja.
Det är nog det jag har absolut mest ångest för, skulle jag säga. Framförallt för att den här branschen är så liksom osäker.
Mm.
Jag har ingen aning om hur mitt liv ser ut om 5 år.
Nej.
Det var en i mitt liv som frågade mig det. Bara, men hur ser du att ditt liv ser ut om 5 år? Och jag bara, jag har ingen aning.
Nej.
Alltså jag har ingen aning om hur mitt liv ser ut om 5 år. Just för att allt kan hända. Det kan, jag har så mycket grejer jag vill göra. Men det kan också vara att det inte händer. För att det handlar om att ha tur. Det handlar om att det ska gå bra. Och att andra människor ska jobba med en. För att det är inte bara jag som bestämmer hur det ska gå för mig. Jag har så mycket andra människor runt om mig som har så mycket att säga till om. Och som har så stor del utav att så här, om det faktiskt kommer gå framåt.
Mm.
Det är inte bara jag som bestämmer det. Jag kan göra mitt bästa, men sen behöver skivbolaget göra sitt. Managementet behöver göra sitt. Bokningsbolaget behöver göra sitt.
Mm.
Och sen handlar det om att jag ska känna den här tryggheten. Och, alltså det är så mycket grejer runt omkring. Så jag tror att jag är så rädd för liksom, hur ser min framtid ut? För jag har ingen aning.
Men tror inte ni också det, eller liksom, det är det som kan skrämma mig och ge mig framtidsångest, alltså så här, när man har någonting eller har skapat någonting som man har fått väldigt mycket beröm för eller någonting som har gått jävligt bra, då är man så rädd för den här känslan av att det är nu det dalar.
Ah,
alltså jag är så rädd för att jag ändå verkligen ska känna att det blir så påtagligt att så här, nu börjar det gå ner för.
Alltså
jag behöver börja tänka om.
Mm.
Och när man liksom trivs ändå så bra i vad man är nu, då är man ju så jävla rädd att man inte ska få vara kvar i det.
Precis.
Och därför är det så läskigt också att tänka på framtiden, för att man bara så här, nej, jag vet inte hur det kommer gå med någonting.
Ja.
Det är så svårt att bara vara i stunden och på något sätt njuta av det, och också som du säger, förstå att här, det handlar så mycket om tur, om rätt timing, om liksom saker
det är så
runt
mycket
omkring.
Annat runt omkring, man är liksom mycket beroende av.
Ja.
Ja, och det är skitläskigt.
Ja, och konkurrensen ska man inte ens prata om.
Nej. Och jag är också en sån person som jämför mig med alla runt om mig. Alltså jag är sämst på det där.
Ja.
Jag har jättesvårt för att bara såhär, ja, men det här är jag bra på, det här kan jag. Sen ser jag en person och bara, åh gud nej, hon är så mycket bättre än mig.
Mm.
Hon är så bra på det här, nej gud, vad håller jag på med? Varför skulle någon vilja lyssna på mig? Varför vill någon lyssna på min musik?
Mm.
Så bara, jag älskar dig, så här, säger något fan. Och man bara, men du känner ju inte mig.
Mm.
Varför säger du att du älskar mig? Jag kan liksom inte ta in de grejerna.
Nej.
För det känns så overkligt för mig.
Mm.
Och sen den här rädslan att så här, det här kan försvinna imorgon.
Mm.
Ja, precis.
Det skrämmer mig så mycket att jag har haft den här drömmen i hela mitt liv. Och den kan försvinna.
Mm.
Samtidigt så känner jag på något sätt att jag inte har kommit alls långt. För jag har så mycket mer jag vill göra.
Ja. Mm.
Och jag har så stora mål.
Precis.
Och så stora drömmar. Och då skrämmer det mig att jag inte kommer nå det.
Ja.
Och så skrämmer det mig att så här, men bara för att jag kanske satsar på det där. Nej, men då kommer allting dala nu. Och sen så kommer jag sitta och jobba med någonting som jag inte vill göra.
Mm, mm.
Jag bara, alltså tänk om inte jag får hålla på med det här resten av mitt liv.
Mm.
Och du vet, jag blir, ja, nej men nej.
Ja.
Ja, man blir galen på det.
Man blir galen. Jag blir helt frustrerad.
Men du var inne på det här med, för du hade ju lyssnat på vårt avsnitt om så här, vem är jag? Och hela det här med att man känner att man är en bluff.
Ja.
Alltså varför känner vi så, hörni?
Jag vet inte. Jag vet inte vart det kommer ifrån.
Nej.
Men det var så skönt att lyssna på ert avsnitt när ni sa det. Mm. För att jag var verkligen så här, okej, jag är inte ensam att känna så här.
Nej.
För det är så speciellt också när man är offentlig och man har...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Har hela sitt liv för alla att se på något sätt. Mm. Då blir det så här, alla har en idé om hur man är.
Precis.
Det är så här, ah, men du är så här. Men du gillar ju det här. Du är så här. Mm. Man bara, fast nej, fast jo. Och det är liksom så här, delar utav mig är så, men sen har vi delar som jag inte har visat för någon annan än de i min närhet. Och det är så svårt. Och så blir det så här, alltså jag vet liksom inte... Jag känner att när ska folk, precis som ni sa, så här, när ska folk inse att jag är en bluff?
Mm.
Det är som att så här, folk kommer vakna upp och bara, aha, fast hallå, varför har vi velat vara med henne? Hon, aha, nu förstår vi, hon har ju bara...
glidit på bananskal.
Typ. Ja, men typ. Mm. Det är så här, som att allting har bara hänt utav en ren slump.
Mm. Exakt.
Och att så här, ja okej, fast hon hade tur.
Mm. Man kan inte se allt man har liksom kämpat
Nej.
För, eller allt man kämpat med. Alltså,
nej men också så här, ja lite har också handlat om att man har haft tur.
Absolut.
Och liksom haft rätt timing.
Ja, ja, det men handlar jättemycket om det.
Så är det ju för alla.
Men det handlar ju om vad man gör med det.
Precis.
Det är det som är grejen.
Ja.
Och jag vet människor som har kämpat mycket mer än vad jag har gjort egentligen för att försöka komma fram, och det har inte liksom slagit in för dem än.
Mm.
Och då känner man också så här, man bara, och så sitter jag här, man bara, jag hade tur.
Mm.
Men då blir det också så här, ja, du hade tur i och med att du träffade de där människorna, och sen så gjorde du ett bra intryck.
Ja, men exakt, du har ju ändå gjort någonting för att hamna där.
Ja. Och det är det man får försöka så här, sätta in sig själv, och att bara så här, men det är okej. Du, absolut, det handlar om tur, det handlar om att, alltså om man kollar världen och världsartister, då handlar det ju om att så här, ah, men rätt person hör den låten och tycker om det.
Ja.
Och sen så bara, ah, men jag vill satsa på henne.
Mm.
Så det, alltså, det handlar om så små grejer.
Mm. Ja.
Och då bara, okej, okay, då vill jag att hon ska bli en världsartist.
Mm.
Alltså det är så enkelt.
Mm.
Och då är det så här, ja, men då måste det handla om det. Det kan vara att jag... Men det här med att saker blir virala, det är likadant där.
Ja.
Det handlar om tur, det handlar om timing.
Ja, och algoritmer.
Ja, men alltså, och det är så svårt. Och liksom så här, men då måste man också säga, okej, men nu händer det här. Vad gör jag utav att det blev så här?
Precis. Exakt.
Alltså liksom helt plötsligt så hittade Scooter videon på Justin Bieber när han var hur liten som helst och sjöng.
Ja.
Och nu bara, ja! Mm. Alltså så är det ju verkligen.
Mm. Ja. Men det som är liksom vanligt när man lider av så här bluffsyndromet, det handlar ju typ om att man har ganska dålig självkänsla och självförtroende liksom. Men hur hanterar du kritik? För jag antar att du, alltså här, när man är offentlig person så får, inte minst i Mello, så kommer det väl in ganska mycket dålig kritik. Men hur liksom hanterar du det?
Det är en så svår fråga för mig, för att det beror lite på vad för typ av kritik det är. Jag är en person som alltid haft jättesvårt för kritik från så här nära och kära. Och människor runt omkring mig, vänner, om min familj säger någonting som tar hårt, då tar det jättehårt. Men om någon säger någonting online, då kan jag bli så här, tyckte så. Det behöver inte kännas alls. Och sen ibland kan det kännas och ta hårt, men ofta så handlar det om, jag har alltid brytt mig jättemycket om vad folk jag träffar tänker om mig, vad folk känner om mig, och det är oftast de grejerna som kan ta, som jag läser online, om någon skriver så här: jag och min dotter träffade dig på det här och du ignorerade oss, eller du var så här och vi fick den här känslan, och man bara, då kan jag få så här, ja men ångest och må jättedåligt och bli så här, och nej, jag har fått någon att känna så, nej.
Men vad
sjukt
att folk ändå går in och skriver.
Då är det liksom, jag skulle aldrig vilja få någon att känna så. Nej. Och det var likadant som, jag har alltid varit en person som brytt mig otroligt mycket om vad folk tycker om mig. Och sen har jag alltid varit så här, de får tycka vad de vill. Men samtidigt har jag alltid varit så här, jag har alltid velat att folk ska tycka om mig. Om någon ska prata om mig så ska vill jag att alla ska ha något gott att säga. Victoria, men det är hon som är så trevlig, hon är så skön med det här. Allra så bara, men jag träffar henne, alltså hon är inte så nice.
Nej, men så här, det jag tycker det är jävligt lätt att säga att så här, men folk får tycka vad de vill om mig, tills man ändå hör att de fick det här intrycket, eller precis, att jag ens ska tänka tanken, fan, jag gav typ det här intrycket nu. Alltså, precis, det ger ju en panik. Det är jättelätt att säga att man inte bryr sig tills den dagen man känner att man har gjort ett dåligt intryck. Exakt. Eller får höra att man har gjort det när man verkligen inte har menat det. Alltså, jag kan ju liksom ändå veta så att typ förfester jag har varit på där jag nu har betett, alltså om du har varit nya människor där. Fast jag har varit med människor som gör mig väldigt trygg. Då tror jag att jag kan ge ett ganska så oskönt intryck. Och där i stunden så kan jag typ ändå veta att jag nog gör det, men det är efteråt jag får den här vargtimmen. Varför betedde jag mig, alltså, varför var jag inte lite trevligare, lite mer ödmjuk typ?
Men alltså, precis så. Jag kan bli så här, och det kan jag ha jättemycket så här, känna ångest över att så här, jag blir besviken på mig själv väldigt mycket. Att jag kan, typ att jag har tänkt en tanke som jag själv blir så här, Victoria, hur kunde du ens tänka den tanken? Det är så taskigt om den personen eller om det här. Lägg av. Och sen så kan jag, precis i såna, i vissa sammanhang, att man inte orkar kanske lägga ner energin på att ge ett bra intryck. Och så kan det bli att man, om man är till exempel med människor som man trivs jättebra med, och så är det en person man aldrig träffat, och så känner man själv att så här, jag kanske inte ger det bästa intrycket nu, men Och så blir det sen efteråt så bara, gud vad dumt, den här personen tycker säkert att jag var jätteorolig. Det händer mig så ofta, och då blir jag också så här, men Victoria, vad håller du på med? Varför blir du sån? Och då blir jag så här, den här personen kommer inte ha ett bra intryck av mig nu.
Nej, men precis.
Och bryr jag mig skitmycket om att ge ett bra intryck, och sen så ibland kan jag känna att så här, jag har verkligen försökt ge ett bra intryck, men det känns som att den här personen inte alls tycker om mig. Vad ska jag göra då? Ska jag bara inte orka bry mig? Eller ska jag fortsätta försöka göra ett intryck när den här personen obviously inte vill ha någonting med mig att göra?
Nej, men så kan jag med. Ska man jaga då och så här försöka? Men nu skämtar jag igen. Och så bara, nu blir jag kanske dissad.
Och egentligen, det är ju liksom, man kan inte alltid vara sitt bästa jag. Nej. Och ibland har man liksom inte energin, som du säger, att ge ett gott första intryck. Men vad fan gör det då? Alltså så här, jag har ju ändå mina vänner som tycker om mig och vet vem jag är.
Nej, men du skrev också till oss att du är typ HSP, highly sensitive person. Hur ter det sig?
Jag läste en bok. Eller snarare sagt, min pojkvän gav mig en bok. Som heter Drunkna inte i dina känslor, tror jag den heter.
Hon som har skrivit den har gästat oss.
På riktigt?
Ja.
Alltså, Maggan.
Nej, men hon är den coolaste.
Jag kan verkligen tänka mig det.
Det är hon. Lyssna på avsnittet, för hon är bara så här.
Okej, då ska jag verkligen göra det. Han hade läst boken. Och han kunde känna igen sig på vissa saker. Och så var han så här, Victoria, du måste läsa det här för det här är du.
Mm.
Och jag har alltid vetat att jag är otroligt känslig utav mig och vet att så här, känslosam kanske är det rätta.
Ja.
Jag känner extremt mycket hit och dit och ibland kan jag inte riktigt sätta ordet på varför jag känner vad jag känner.
Mm.
Jag kan bara veta att så här, jag är ledsen just nu. Jag vet inte varför, men jag känner mig deppig idag. Liksom. Mm. När jag läser den här boken så känner jag verkligen igen mig på så mycket grejer.
Mm.
Alltså så extremt mycket grejer. Och det hjälpte mig jättemycket att så här, ja men de bara, när du känner så här, acceptera känslan. Det var det så här första grejen.
Mm.
Man bara, acceptera att den finns där. Andas in, känn känslan. Och sen så är det okej att du känner den. Och sen så kan du släppa det. För du vet att så här, jag känner så här nu och det är okej. Och då känns det också skönt att, så här, att en person i min närhet då, att liksom min kille läser den. För då förstår ju han mig också när jag är så här, jag känner så här nu.
Mm.
Då
blir
han
så här, precis.
Okej, vad bra. Då vet han det.
Ja.
Men jag, och sen så gjorde jag ju ett sånt här test online.
Ja.
Och jag var ju det.
Uh-huh.
Jag gjorde några stycken på lite olika hemsidor. Bara för att så här, testa. Och inte för att ett test ska berätta hur du är, för jag tror man märker det själv också. Men jag jag känner att jag är extremt känslosam person. Som känner väldigt mycket och liksom, kan vara väldigt, väldigt upp och ner ibland. Men det är också skönt att veta att jag är det.
Ja,
så det
precis.
Tar inte över mitt liv på precis. Något sätt.
Och då är det ju en styrka också.
Ja, jag tycker alltså, det. Jag har väldigt lätt till känslor. Och jag tycker det är väldigt skönt. Att känna det. Och jag är också en sån person som... Jag brukar säga att jag är min egna psykolog. Brukar jag säga. För att jag är en sån person som överanalyserar allt i minsta lilla detalj. Så känner jag någonting så bara så här... Okej, varför känner jag så här? Vad kan det bero på? Kan det bero på det här? Kan det bero på det här? Och så liksom tar jag upp alla grejer som händer i mitt liv. Jag sorterar det och så blir jag så här... okej, men det beror nog på det här.
Mm.
Oavsett, okej, men då känner jag så här just nu. Det är okej att känna så. Det är okej. Och sen så säger jag det. Jag är ganska öppen med det.
Mm.
Om jag träffar människor, om jag är med i någon produktion eller jag gör någonting. Och folk är så här, men hur mår du idag? Och jag känner att jag inte orkar lägga på ett filter. Och jag är så här, vet du vad? Jag mår inte så bra idag, men det är okej.
Mm.
Det är bra, men då vet du det. Då så bara, okej. Okay. Vill du prata om det? Nej, men då vet ni att jag är inte på bästa humör.
Mm.
Då är det så här, okej, bra. Då vet folk det.
Exakt.
Bara så här, nej, men det är bra. Och sen så märker folk att så här, okej, men det är nog inte så bra.
Nej, precis. Man är så här hysterisk. på tal om att vara sin egen psykolog, har du gått i terapi någon gång eller har du så funderat på att göra det?
Nej, men det har jag gjort. Jag gör det till och från faktiskt.
Mm.
Och jag tycker det är jätteskönt. Bara att få ha någon annan perspektiv.
Mm,
och en person som faktiskt inte är en del av ditt liv och som känner dig på det
stadiet.
Som bara så här, kan tycka till och bara säga okej, men tänk så här, känn så här. Och ge en hjälpmedel egentligen till att bara så här, okej, men när du känner så nästa gång, försök göra så här. Så kanske det är bättre.
Mm. Jag menar alltså, det är det bästa jag vet.
Mm.
Alltså, utan psykolog i
jag mitt tycker
liv.
Alla borde göra det.
Ja!
Mm. Jag tror att, och när jag växte upp så har det alltid varit på något sätt någon... Det har varit så här, går du till en psykolog, då är du ju psykiskt sjuk. Då är det någonting, då är det stora problem i ditt liv.
Precis.
Och sen så har det liksom vuxit ifrån mig. Så jag pratade med mina föräldrar, jag vill börja gå hos en psykolog och terapeut liksom. Och mamma var så här, nej men gud, hur mår du? Jag mår bra, jag känner bara att jag skulle vilja göra det. Hon bara, aha, okej, okay, varför du? Och hon blev så här, förstod inte riktigt. Men sen så nu är hon också så här, hon bara, jag tänker att jag kanske också ska göra det. Kanske hade varit bra för mig.
Exakt.
Jag bara, men jag tror det är bra för alla faktiskt.
Verkligen. Men jag tror faktiskt också det, tror jag att vi har sagt i någon annan podd, eller jag kommer inte ihåg vem som har sagt det till oss, men jag tror faktiskt att vår generation är väldigt bra på att ta ansvar över hur vi
verkligen
mår. Sen är det fortfarande tabubelagt att säga att man mår piss och sådär, men att man ändå, vi är ganska bra på att ta tag i att söka hjälp, eller såhär, bara jag har rätt till att få hjälp.
Men jag tror folk liksom i vår omgivning också är mer öppna med att såhär, aha, du går också och pratar hos
exakt
någon. Men okej, okay, nice.
Ah,
hur känns, tycker du det känns? Ah, men jag skulle också öppen för det. Jag tror att folk
vem går du till? Har du tips?
Alltså. Ja, men alltså verkligen. Medans lite äldre generationen kanske känner att så här, det är väldigt tabubelagt.
Ja, det är mer ett misslyckande. Liksom.
Precis. Och att det är ett sånt jävla stort steg.
Ja.
Alltså att
verkligen, ta. Verkligen liksom en grej.
Mm.
Men något annat med som vi måste hinna prata om, det är ju liksom heartbreaks och breakups. Mm-hmm. Alltså var det i början på det här året som det tog slut mellan dig och din kille?
Mm.
Alltså hur var det breakupet?
Fruktansvärt. Alltså fruktansvärt skulle jag säga. Jag har nog aldrig mått så dåligt i mitt liv som jag gjorde då. Och det är så svårt för att jag, som sagt, som jag sa, jag är inte en person som vill dela med mig av mitt privata liv online. Så att jag delade ju inte med mig någonting utav det. Nej. Utan folk visste att det var slut. Det fanns inga bilder på oss uppe längre. Och jag sa det i en intervju när de frågade om vi fortfarande var ihop. Då sa jag, nej det är vi inte. Och de bara, vill du prata om det? Jag bara, nej, det vill jag inte.
Mm.
Så ingen visste ju, liksom, folk vet fortfarande inte vad som hände och allt sånt där. Och det behöver jag inte gå in på heller.
Nej.
Men det var väldigt jobbigt. För jag mådde extremt dåligt. Jag grät, som sagt, jag är ju en extremt känslomässig människa. Så jag grät dag in och dag ut. Jag grät när jag satt hemma. Jag grät när jag gick hemifrån. Jag grät när jag satt på tunnelbanan. Jag grät när jag gick från tunnelbanan. Jag kom in på gymmet. Jag bröt ihop. Jag började gråta medan jag tränade. Alltså jag kunde inte hålla in det.
Mm.
Och det var, jag fick panikångest några gånger. Liksom sådana attacker då jag bara föll ihop och liksom inte fick luft och bara skrek för att det gjorde så ont. Och jag, det kändes som att han hade dött. Alltså det kändes som att så här, någonting inom mig hade dött.
Mm.
Och jag kan liksom inte förklara det på något annat sätt. Och jag, det är så svårt. Alltså jag har aldrig känt den smärtan innan. Jag har varit olyckligt kär och då, eller jag, nu när jag ser tillbaka på det så var jag så här, jag var ju inte kär.
Nej.
Men jag trodde jag var kär då.
Mm.
Men den känslan är liksom någonting jag inte skulle önska för någon.
Nej.
För det gör så extremt ont. Och har man inte varit där så kan man inte förstå det.
Nej.
Och jag tror även att så här, många vuxna var så här, ja jag förstår, men det kommer bli bra. Och man bara,
du är så ung.
Ja, du är så ung och man bara, okej, men jag fattar väl också att jag inte kommer dö. Alltså det är så här, jag vet också så här, jag är en extremt känslomässig människa, men jag är också en otroligt stark person. Men jag, så här, jag rycker upp mig själv.
Mm.
Jag vet att, för jag känner så mycket, så det går ganska fort för mig att så här, jag känner allting och sen så bara så här, nu har jag känt klart det, nu går vi vidare.
Mm.
Jag är väldigt sån. Så att det var lite det som hände. Jag kände extremt mycket, mådde jättedåligt. Vi bestämde också att vi inte skulle ha någon kontakt.
Mm.
Så att det var så här, när jag går ut härifrån då kommer inte vi prata mer.
Mm.
Och så var det. Så vi hade ju ingen kontakt överhuvudtaget. Och då blev det verkligen som att så här, det kändes ju som att han hade dött.
Mm.
För personer som liksom hade störst del i mitt liv, som fanns där varje dag, som jag träffade hela tiden och som var ens bästa vän, försvann.
Mm.
Och det blev så konstig grej. Och det var jättesvårt.
Mm.
Och jag mådde extremt dåligt. Och detta var ju samtidigt också som jag var med i det här programmet Stjärnornas stjärna. Så jag var ju tv varje vecka.
Och
sjung liksom ledsna låtar varje vecka. Så det blev också så här mycket. Det blev väldigt känslomässigt och personligt i alla låtar jag gjorde.
Mm.
Och alla i produktionen visste ju om det också. Liksom.
Mm.
Så det var ju väldigt svårt att så här, inte börja gråta medan jag sjöng och gå in i det. Och samtidigt så här, vill jag ju samtidigt visa vad jag kände, men det var också svårt. Och sen så vill jag inte berätta om hur allt som hände i mitt liv. Så jag var så här, ja, nej, men jag känner lite så här nu. Men jag hade så svårt för att dela med mig. Jag ville inte dela med mig av den delen. Liksom, utan vad jag gick igenom.
Mm.
Men det var jättejobbigt.
Mm. Mm. Men jag, alltså så här, det vet jag att vi liksom pratade om när Felix gästade oss också. Då dedikerade vi typ hela avsnittet till just olycklig kärlek. Och hela den här med att, ja, men jag, främst kanske äldre i ens omgivning och så bara, alltså det är nästan lite gulligt att man är så olyckligt kär för att de förstår inte smärtan.
Nej.
Eller så här, jag tror att även om man har varit i det själv så är det ju så smärtsamt så att man förtränger det.
Jag tror också
så att,
det.
Alltså om du ska hitta någon som förstår det till fullo där och då, det måste vara någon som går igenom det
precis just där och då själv.
Alltså jag och Felix träffades ju och pratade igenom så mycket. han känner ju också då min kille och jag känner ju hans då ex. Så det var ju väldigt så här, vi förstod ju och jag förstår ju hur hon är och han förstår ju hur han är. Så det var väldigt så här, det var så skönt att sitta och prata med honom för vi kunde förstå varandra. Mm. Han bara, men gud, det är precis så det är där och det är precis så det är där. Och jag bara, men skämtar du med mig? Och jag och Felix insåg att så här, vi är extremt lika, jag och Felix, på så många plan. Och det var också så här skönt för vi kunde verkligen förstå varandra.
Mm.
Och sen så insåg vi att så här, okej, och hans ex är väldigt lik min kille. Och det var väldigt så här, vi bara, okej, de borde träffas och prata. för det var så här... Ja, men det var extremt skönt och som ni sa att så här, prata med någon som faktiskt förstod.
Mm. Exakt.
För det var det man kände och folk var så här, alla bara ja okej, men han har gjort så här mot dig och folk var så här, men gud, du borde vara arg och man bara jag är inte arg. Jag bara, jag har inget ont att säga om honom för det hade jag ju verkligen inte.
Nej.
Det blev som det blev.
Mm.
Men han gjorde liksom inget dumt. Nej. Alltså det var inte så att någonting sånt hände.
Nej.
Så det var också så här, jag bara, och jag kommer ihåg att jag sa det också, jag bara, jag önskar verkligen att det var att du hade gjort något skittaskigt mot dig. Mm. Så att jag bara hade kunnat vara skitarg.
Mm, ja,
jag
ja,
bara, men jag kunde heller liksom inte vara det. Så det var så svår grej att gå igenom. Och sen så var det bara liksom att försöka inse att så här, jag klarar mig. Jag är okej med att inte ha honom i mitt liv. Jag måste försöka lära mig att det är okej.
Mm.
Men jag tyckte ju att det var jättejobbigt. För det är som sagt så här, min bästa vän. Och personen som betyder mest liksom, just nu. Och då blir det så svårt att försöka så här... Jag kommer ihåg när man var... Liksom, jag var ute väldigt mycket. Jag försökte göra saker hela tiden. Jag fick ju panik då att vara ensam i min lägenhet. Jag bara, för då tänkte jag ju inte på något annat. Så jag bara, jag måste träffa kompisar. Alltså jag rör mig till alla i min kontaktlista. Jag bara, vill du ses? Vad gör du? Alltså jag var så här, jag gjorde saker hela tiden. För att jag ville inte, jag var tvungen att hitta på saker. Och det var skitkul. Men det var ju också så här, bara, man var på någon fest och så var det någon som kom fram och så här, flörtade med en. Och man stod ju bara och var så här, men du är inte han.
Nej, jag vet.
Alltid. Man bara, ah, okej, du är trevlig, men sorry.
Mm.
Och det var som att så här, man såg någon i typ någon liknande jacka. Typ en liknande frisyr, man bara oh my god, är det han? Och så bara, nej, det var inte han. Och så bara, man såg någon som hade samma stil och man bara, men han såg trevlig ut. Men han är fast inte han. Och det var så här, alltså det var alltid så, man jämförde skitmycket liksom. Så det var, det går också så här, jag vet liksom inte hur man gör när man går vidare.
Alltså
man
så bara gör tänker det. Jag med. Alltså hur gör man? Jag vet verkligen inte.
Nej.
Och för mig är det liksom så här, om jag jämför, alltså det ska man kanske inte göra, så här, jämföra sina perioder när man har mått dåligt. Mm. Men om jag jämför panikångest, min depression med min så här, största olyckliga kärlek. Alltså inget slår det.
Mm.
Inget har gjort så ont.
Nej.
Som att vara olyckligt kär.
Nej.
Alltså det finns inget jag kan jämföra med det.
Nej.
Liksom.
Nej, men jag håller med. Det var verkligen hjärtskärande.
Mm.
Det ordet är, alltså det är exakt så det känns.
Ja,
det känns som att någon tar en kniv och skär rakt genom hjärtat skithårt. Och man bara så här, man dör. Man dör inombords. Och det är liksom, man vill bara att det ska sluta kännas.
Ja,
och när man drömmer om det. När man somnar så gråter man. Jag hade liksom en toalettrulle vid fönstret som ligger precis vid min, på nattduksbordet. Liksom. För att jag vaknade mitt i natten och bara grät. När jag somnade så grät jag. Och det var liksom, jag har aldrig mått så dåligt som jag gjorde då. Men det känns också skönt att jag har gått igenom det.
Mm.
För då tänker jag att så här, då kanske det blir lättare nästa gång.
Ja men också, man klarar ju det. Det känns ju omöjligt där och då.
Man klarar
det.
Gör det.
Man måste komma ihåg
det. Eller ej, så gör man det. Okej, vi har faktiskt kommit till sista frågan.
Okej, nej.
Vad inspirerar dig?
Vad inspirerar mig? Gud, jag tycker det är en så svår fråga. Jag får det ganska ofta. Men jag tycker det är en skitsvår. För det kan vara lite allt möjligt.
Mm.
Det kan vara kärlek. Det kan vara att jag är kär. Det kan vara kompisar. Att det är någonting med dem och att de är kära. Det kan vara min familj. Det kan vara att jag blir inspirerad av att se saker som händer på gatan när jag går. Jag är en sån person som skapar en film i mitt huvud.
om allt jag ser. Eller typ en musikvideo. Jag skapar liksom som en liten så här kortfilm utav allting. Så ser jag liksom en tjej springer ifrån en kille på gatan och han bara, nej, hallå. Då kan jag bli så här, okej, hur är filmen? Alltså jag blir så här, jag ser allting. Och det är likadant, så blir det ju när jag skriver musik. För jag skapar ju liksom en film. Och det kan vara från saker som händer i mitt liv. Det kan vara från saker jag bara får upp. För att jag såg någon film igår som inspirerade mig. Det kan vara liksom allt sånt där. Men sen så skulle jag nog säga med att så här, inspiration som får mig att liksom jobba framåt och sånt där. Då är det mycket min familj, mina föräldrar. De är två personer som är båda egenföretagare och har liksom jobbat upp sig från noll. Så de inspirerar mig extremt mycket. Plus att det är de trevligaste människorna som finns. Vilket också inspirerar mig till att liksom bli bättre som människa hela tiden. Att träffa människor som ner till exempel. Som liksom jobbar med saker de älskar och som samtidigt också är extremt down to earth och jättetrevliga. Det inspirerar mig. Musiker, andra musiker, artister. Beyoncé är en person som inspirerar mig jättemycket. Och det kan vara människor jag jobbar med som får mig att vilja bli bättre. Men sen så skulle jag säga att jag inspirerar mycket, inspirerar mig själv mycket med att tänka på hur jag varit när jag var yngre och hur jag har förbättrats som människa och även liksom sångmässigt och såna grejer. Jag inspireras av mitt framtida jag, för jag tänker hur vill jag vara och jobba emot det. Så jag tror att det, jag är en person som kan inspireras av minsta lilla grej. Men det är ju framförallt människor. Liksom runt om mig och mig själv. Och hur jag ser på mig själv i hur jag har varit och hur jag vill vara.
Tack så jättemycket för att du vill resa om.
Tack så mycket! Jag vill komma tillbaka!
Det måste du göra någon gång.
Absolut. Jag är på.
Alltså Sofie, gud, du vet när vi pratar breakups i slutet. Alltså jag relaterar ju så mycket. Alltså den här förlamande känslan. Och det är så himla sjukt för man känner sig så himla himla ensam i det. Men så blir jag ändå påmind varje vecka när vi får ett mail från någon av er. Vi får minst ett i veckan.
Om kärlek, ja.
Ja, från någon som är så här nydumpad och känner bara så här, mitt hjärta blöder. Och man bara känner sig så jäkla ensam med det. Och att så här, det är bara jag som har känt så här.
Ja, men och det, jag tycker med, det är så jävla viktigt att komma ihåg när man är där mitt i det att när man börjar känna så här, okej, nu börjar typ mina vänner tröttna på att jag tjatar om den här personen. Eller nu är det ingen liksom som kan komma med några råd längre för att de har redan kommit med allt de kan.
Ja.
Så är det fortfarande viktigt att inte känna sig dum i det. Alltså jag förstår ju det som kompis också. Jag har också varit en kompisen som så här, jag vet inte vad mer jag ska säga för jag har inga mer råd. Och det är inte heller fel, det är inte det jag menar, men man får liksom inte känna sig dum när man inte kan komma över någon. För det kan man liksom inte hjälpa. Och liksom så här handfasta tips. Så här kommer du över någon snabbt. Det, man kan inte bara läsa dem och bara, okej, nu är jag över den här personen.
Nej, men jag vet.
Man kan ju önska att man kommer över, men...
Men jag tyckte också det var väldigt härligt att prata med Victoria om... Ja, men hela det här att slå igenom. Alltså, jag är så fascinerad av det. Och du vet så här, det här med avundsjuka och sånt.
Och också oro inför framtiden.
Och,
det verkar du och jag liksom, ja, men många verkar ju ha det.
Jag vet.
Men man tror ju att alla andra är så himla säkra hela tiden och att man själv är den enda som går runt och, ja, jag vet inte, på stövala innan.
Men tack snälla, snälla Victoria för att du gästade Ångestpodden.
Jag hoppas att du vill komma tillbaka.
Ja.
Någon gång.
Okej, innan vi liksom säger hej då. Innan vi bugar och bockar så tycker jag ändå att ni ska följa oss på Instagram.
Ja, varför gör ni inte det?
Vi heter Ångestpodden. Alltså jag måste säga att jag tycker det är helt sjukt att ni inte gör det.
Jag tycker det
är... Nej men alltså ni är mer än typ så här 4 gånger så många som lyssnar på... Nej men alltså det är ännu mer.
Ja.
Alltså ingen av er följer oss på Instagram.
Nej.
Så den här gör det för guds skull.
Fan håller ni hus?
Ja, vi vill ju ha er där också.
Ja.
Vi heter Ångestpodden där i alla fall.
Mm.
Och följ med våra privata.
Mm.
Jag heter Ida Hockerstrand.
Och jag heter Sofie Hallberg. Och vill ni prata vidare om våra avsnitt eller om någonting kring liksom ångest eller pissmående så finns vår slutna Facebookgrupp Ångestpodden. Vi pratar vidare.
Den är... Något utöver det vanliga.
Men den är
det är en plats att prata vidare på.
Och nästa vecka, jag måste få berätta om ämnet, fast jag vet att så många har önskat att vi ska prata om det här.
Mm.
Dating.
Ja, kan ni inte... Om vi säger så här, ni kan börja följa oss på Instagram. Vi kommer lägga upp någonting på vår Insta-story där vi ber er skicka in era typ kanske datinghistorier eller så.
Ja, men alltså allt kring egentligen så singelliv och dejtande och vad som kan vara kopplat till ångest.
Precis, inte så här krossade hjärtan.
Nej.
Det har vi ju redan pratat om. Ja, men även fast ett hjärta kan krossas på en första dejt också.
Ja, vi kommer nog vara nosa.
Ja.
Okej, ni har lyssnat på Ångestpodden och vi älskar er för att ni gör det.
Ja, det gör vi.
Ha en fantastisk torsdag och helg, herregud.
Och vecka tills vi hörs nästa gång.
Okej, puss
hejdå.
På er.
Hej då!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.